motkraften när det här kristna livet kanske upplevs som låst eller lite för förutsägbart, för låst. Det här är alltid jag som kristen och det här är alltid Gud som Gud. Det liksom bryter de bojorna och hjälper en att få en större bild av Gud och också av ens förhållande till Gud. Ens bild av Gud som man har. Så det här positiva och öppna förhållandet i andlighet som jag märkt att folk uppskattar med New Age. Så det är kanske någonting som vi behöver inse. Att det är liksom någonting som är bibliskt och som vi då kan tillämpa i vårt liv. Till vår Gud, till kristendomens Gud. Och jag har liksom andra metoder för det, så man behöver inte gå till New Age för att söka det, utan vi har liksom, det finns i kristendomen det här, det är liksom min poäng. Och det här att man har den här förundran, så det gör också väldigt lätt för att bygga ett vittnesbörd kring det här. Och jag har berättat om det här förut och jag tänker berätta om det nu ännu en gång, vill jag nämna det. Det här var en vän till mig som var på religionsvetenskap och under den här lektionen så beskrev de då någon slags österländsk religion som liksom syntes, man praktiserade på ett sätt att det märktes i vardagslivet och sådär. Och då var det en elev där som konstaterade att det är liksom fusk att vi här i Norden är uppvuxna med en sån här väldigt distant Gud som är långt borta, som man i princip måste gå till kyrkan för att möta, och liksom andra får ha ett sånt här nära och naturligt förhållande till sin religion. Och det här är liksom en utmaning för oss att liksom så att säga våga gå emot eller så här, att vi faktiskt att det faktiskt är något speciellt med det här att vi som kristna får leva i den här förundran inför Gud och med det här dagliga praktiserande i vår relation till honom. Och jag vill säga det att när jag pratar om den här förundran inför Gud så handlar det inte i första hand om oss, utan det handlar om vår Gud i första hand. Och jag försöker inte heller ge någon slags heltäckande bild av det kristna livet, utan det här är en sida av Gud som vi får. En väldigt viktig sida som vi möter och som bör finnas i det kristna livet. Men det är inte liksom hela kristna livet. Det är inte i första hand det här att söka upplevelser och starka känslor och så här. Men det är en viktig sak som balanseras med bland annat rättfärdighet och gudsfruktan. Men det predikar vi också här. Så nu fokuserar jag på den här predikan då, i första hand på den här förundran. Jag vill också konstatera att vi är olika människor, så därför så ser också vår väg till förundran olika ut. Vi förundras över olika saker. Någon till exempel lovsång som någon annan kan just starkt uppleva, att det där är liksom ord direkt från ens hjärta, så kan kanske någon annan se på vad sådär att okej. Okay, jag känner fördömelse av den här sången eller något liknande. Att vi är liksom, vi har olika andlig historia och vi har olika saker som har format vår bild av Gud, och vi har därför också kanske olika väg till förundran. Och jag tycker om att vara väldigt konkret i mina predikningar, men idag vill jag faktiskt inte vara det, utan idag så är jag främst ute efter liksom att inspirera och uppmana till att söka sig åt det här hållet. Inte att i första hand ge tydliga instruktioner eller trestegsmetoder eller så här. Det kommer också, men ta inte för bokstavligen, utan spegla dig i ditt eget liv. Och vad är då förundran? I en engelsk uppslagsbok så stod det så här översatt. Den känsla som väcks inför något märkligt. En blandning av förvåning, nyfikenhet och ibland vördnad. Och här vill jag då lägga till att ofta kan det vara vördnad som kristen. I och med att man känna vördnad inför någon, i det här fallet inför Gud, för det som man upplever. Det är liksom de här glimtarna av livet, då man ser kanske större perspektiv, där man får perspektiv, en stund av tacksamhet. Att inse den här litenheten som man ibland upplever och att det inte är något farligt med det i förhållande till Gud. Det här att man ser att livet är här och nu och att det är vackert. Att det, och det här är också ett citat, att det är en liten svindel av klarhet. Av att ha rätta proportioner. Rätta mått av dåtid, nutid och framtid. Eller kanske en glimt av evigheten, en glimt av det gudomliga. Någonting som får en att stanna upp. Det kan till exempel vara att man får ett bönesvar som man kanske inte egentligen trodde att man skulle få. På ett sätt som man heller inte egentligen trodde att man skulle få. Det kan hända att man läser Bibeln om Gud. Och att den helige ande då ger insikt. Jag ska här igen läsa Psaltaren, det här som jag läste i början. Psalm 46, och nu är de två sista verserna, 11-12. Bli stilla och besinna att jag är Gud, upphöjd bland hedna folken, upphöjd på jorden. Herren Sebaot är med oss, Jakobs Gud, är vår borg, Sela. Kan finnas de här stunderna då man riktigt stannar upp inför Bibeln. Och därför så tycker jag att det är viktigt att man ibland kanske varierar sin bibelläsning. För att om det är till exempel dagens agenda att man ska läsa ett kapitel, då kanske man inte ger sig den här möjligheten att stanna vid en vers när det skulle behövas. Utan man tänker att jag har annat att göra efter det här. Nu läser jag den här. Det här var fint, men att nu går jag vidare. Men ibland kanske det finns de här verserna där man verkligen ser att vem är Gud? Och vem är jag som man behöver stanna upp vid? Och den här heliga ande just kanske ger oss insikt och ger oss djup i det som vi läser. Eller de gånger då man läser om någonting som Jesus sa. Eller om någon händelse. Och man nästan kan se det framför sig för att det blir så tydligt. Och liksom den djupare meningen är det som man läser blir så tydlig. Och då vill jag lite nämna att vad kan vara tjuvar, vad kan liksom ta bort den här förundran? Vad är det som kan, så att säga, ta det ifrån oss? Om jag nu får säga de två som jag tror att är störst, så det kan vara tid och att liksom saker blir för familjära. Det vill säga att det inte finns tid för att stanna upp för det här. Eller det att, men det här har jag ju alltid fått undervisa för mig. Eller det här bibelstället har jag läst förut. Det är fint, men det finns så andra fina. Det här att man inte ger sig själv tid för att stanna upp. Eller att man tänker att, men så här har det alltid varit. Att det blir någon slags rutin. Eller då att det blir, kanske till och med kan bli åt andra hållet, att det blir lagiskhet kring det här. Att oj, vad starkt jag reagerar på den här versen, men varför gör jag inte hela tiden? Jag borde ju alltid ha en sån här attityd av förundran, att så här borde jag alltid känna. Men vi är människor och det är lite som lycka, det är svårt att bestämma direkt liksom hur man ska få det, utan det händer och då liksom gäller det att njuta av det, att få de här stunderna av förundran. Och hur liksom, hur gör man det? Vad kan, det här är exempel på att vad kan vara de här vägarna till förundran? Och jag måste säga att jag tycker att det finns lite personlighetsskillnad här också. Jag tycker att vissa har väldigt kort sträcka till förundran. Att liksom det räcker med en tekopp för att så att säga att den personen ska finnas en förundran när det verkar som att andra har liksom väldigt längre väg och kom fram till det här. Men jag vill bara säga att oavsett om man har en kortare eller längre väg till det här, så jag tror att förundran är för alla. Att det är till för alla. Och liksom här får man också se till att man inte så att säga slänger ut barnen med badvattnet. Jag minns då det var liksom en väldigt sådär, talades nästan lite föraktfullt om det här att ja, men sen finns det de som typ går ut i skogen istället för att gå i kyrkan, att det är ju väldigt väldigt märkligt och så här. Men om man tänker ur det här förundran perspektivet så är det ju väldigt lätt att förstå. Det är väldigt lätt att känna förundran inför naturen, helt enkelt inför skapelsen. Man ser vissa delar av skapelsen och det liksom leder en till att tänka på skaparen. Sen är det en annan diskussion att det kanske inte är så bra att byta ut gemenskapen i kyrkan till då att ensam bara söka de här upplevelserna då i naturen eller på andra sätt. Men det är en annan diskussion. Men det här att förundras över Gud, så det kan liksom de i möte med skapelsen. Så det tror jag att det är ett sätt. Och jag tycker att man märker det väldigt klart då man liksom ser. Jag kämpade om det med min bror en gång. Och jag var sådär att är man pastor eller så här, jobbar i en församling, så verkar det liksom som att man har två hobbyer att välja emellan. Eller så kan man syssla med båda. Att en är liksom att fotografera och andra är liksom att gå i naturen och söka sig liksom till naturen på olika ställen. Gå på vandringar och så här, eller kanske ta det som yrke på något sätt. Att jag tycker att man ser väldigt tydligt det här att det är liksom gott med skapelsen och det leder en till en förundran inför skaparen. Och sen en annan sak så har man ju också sina personliga vägar. Om jag vill känna förundran så kan jag till exempel veta exakt vilken författare, kristen författare i det här fallet, som jag ska söka mig till. Jag vet exakt vilka låtar som jag kan lyssna på för att komma till det här. Eller vilken del av skapelsen som man kan se på för att känna och uppleva det här. Och här vill jag bara slänga ut frågan att vet du redan nu vilka eller vad som du har? Och vad, liksom, vad tror du att det är som gör att just de här vägarna kan vara så att säga extra korta eller kan vara invanda för dig? Vart kan du gå? Vad kan du göra? Vad kan du se? Vad kan du uppleva? Och så vidare för att uppleva den här förundran. Sen en annan sak om förundran. Och det nämnde jag lite här i inledningen och det tangerades också i predikan för 2 veckor sedan där det pratades om den helige andes frukter. Så är det här med att den helige ande behöver tid och det finns inte i vår kultur, det är en bristvara. Och jag tror att det liksom är någonting att tänka på här också, det är svårt att skynda fram förundran. Att det kan liksom kräva att man har möjlighet att stanna upp. Att man är här och nu. Att man liksom vågar ta in den här stunden. En annan väg till förundran. Så det kan vara de här tillfällena av tacksamhet. Av djup tacksamhet. Jag nämnde redan bönesvar. Och det vill jag bara säga. Att det kan vara tungt och liksom tänka hela tiden att nu ska jag stanna i den här samma tacksamheten och förundran. Det blir lite tungt i längden. För att vardagen ska fungera så behöver man liksom lite autopilot, att man får köra på med det. Men de här stunderna av tacksamhet bör finnas. Jag fick ett större bönesvar för inte så länge sedan. Och det var nog många dagar att jag var så här, att yes, men att tänka att det ska få vara så här. Och ska det verkligen få vara så här? Och ska jag verkligen få liksom leva i det här bönesvaret nu? Och till sist så måste jag liksom säga åt mig själv att okej, nu lugnar jag ner mig lite för att jag har en vardag. Jag har andra människor i min vardag och så här, att nu tar vi det lite lugnare. Så, men det fanns ändå de här stunderna då jag fick stanna upp och då jag fick stanna bland annat då inför det här bönesvaret och liksom i tacksamhet. Och tänka att jag fick det här svaret. Jag skulle också inte ha kunnat få det här svaret. Och då förundras över det och vända sig i tacksamhet till Gud. Och jag vill läsa från Jakobsbrevet 1:17. Det här är också en bibel. Jag tycker att alla de här bibelställarna så i sig så är de liksom källa till förundran. Jakobs brev 1:17, där står det så här. Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusens fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. Så du får helt enkelt ta vad en så att säga positivt och vad en bra som har hänt i ditt liv. Vare sig bönesvar eller inte. Och bara vända dig till Gud. I förundran till exempel. Och tacka för det här. Och stanna i den här tacksamheten. En annan väg till den här. Till förundran. Så kan vara en insikt. Om den frihet som vi har i Kristus. Att man försöker komma bort från den här fördömelsen och komma bort från det här att man inte duger. För det gör man helt enkelt inte. Det var därför vi behövde Kristus. Det var därför Jesus kom och dog för oss. För att allting skulle så att säga få en ny start. Att det kommer en insikt om liksom hur Gud kom för att rädda oss. Andra Korintierbrevet kapitel 5 och vers 17. Meditation var en annan sak som jag kom in på. Men här är verkligen en vers att meditera på. Det står så här. Alltså, om någon är i Kristus, är han en ny skapelse? Det gamla är förbi, se, det nya har kommit. Där är något att stanna upp för. I vördnad till exempel. Eller tacksamhet. Tänka på att vad var det där gamla som nu är förbi? På vilket sätt har Gud hjälpt till? På vilket sätt är jag liksom i den här processen av att ta emot det nya som har kommit? På vilket sätt är jag i Kristus? På vilket sätt ser jag den här nya skapelsen och hur beskriver Bibeln den här nya skapelsen? Där finns väldigt mycket att beundras i, vill jag bara ge som uppmuntran och inspiration. Förstås finns det liksom annan andlig litteratur och liksom all bibelläsning som kan leda till förundran. Sen en annan sak, så en annan väg till förundran så kan vara det här med perspektiv. Och nu blir det lite samhällskritik igen. Om man så att säga tar in flödet av hur ett liv borde vara idag, så det du har kommer aldrig att vara tillräckligt. Det du gör kommer aldrig heller att vara tillräckligt. Du kan alltid ha mera, du kan alltid göra mera. Du kan alltid uppleva mera. Jag tror därför behöver vi perspektiv för att se att i mitt liv, vad är det som är viktigt på riktigt? Om vi tar inspiration från andra Korintierbrevet, så vad är det som förut var viktigt men nu är gammalt? Och vad är det som förut var oviktigt men nu är det del av det här nya som har kommit i Kristus? Till exempel. Och det här ser vi också många gånger i evangeliet. Vi ser folk som möter Jesus och lämnar allt med glädje. Vi ser också en människa som möter Jesus och får uppmaningar och inte gör det här och går därifrån bedrövad. Och jag vill bara säga det att vi ser ju det idag, att vi som människor har en förmåga att ändra oss. Vi har en förmåga att ta till nya livsstilar, att liksom anpassa oss för omständigheterna. Men vi ser också att det, liksom, det finns en glädje i den här förändringen som kommer från Jesus bland de här personerna i evangelierna. Så det vill jag också uppmana till. Och ett annat sätt, för att det som man förändras över i det här perspektivet, så det kan vara litet eller snudd på ingenting i någon annans ögon. Men för en själv så har man all rätt att känna förundran i det. Och sen en väldigt, någon som här brukar ha väldigt kort väg för förundran. Så det, om man har den här möjligheten att ha ett barn i sin närhet, så säger jag bara se och lär. När man växer upp så lär vi oss att behärska våra impulser. Man utvecklas också och hjärnan utvecklas och man, så att säga, man har ett annat sätt att behärska reaktioner, känslouttryck och sådär. Men ibland kanske i god vilja i vår uppfostran eller på andra sätt, på grund av andra saker som händer oss, så kanske vi tappar helt bort den här länken till att förundras över vardagliga saker som man så tydligt ser hos ett barn. Jag tycker att jag har tre barn under 11 där hemma, yngsta är 1 år. Och jag tycker att tydligast jag märker det här så är de gångerna som man som förälder så att säga kväver de här stunderna av förundran. För att man har bråttom eller man tycker att nu är inte så att säga tiden och stunden för det här. Nu ska vi vidare, liksom kom ur det här nu redan. Och istället för det så vill jag bara uppmana till att när det liksom försöker skapa de där stunderna för det här barnet att få gå in i sin förundran över livet, helt enkelt över vardagliga saker som händer, över saker de gör för första gången, över saker de ser för första gången. Och ta tid för att följa med och för att se, så att säga, själv och gå tillbaka och tänka på att vad tänkte jag då jag såg det här? Det kommer man kanske inte ihåg, men vad kunde jag ha tänkt första gången jag såg det här eller var med om det här? Det är lite sådär ödmjukande upplevelse det där. Och sen sista exempel som jag har på vägen till förundran, så det är det här med insikt om Guds godhet. Och här är vi igen på det här förälder-barnrelationen, men på det sättet att det är vi som är Guds barn, att det är vi som har en himmelsk förälder. En familjebarnrelation som är riktigt, riktigt optimal för barnet, där anknytningen inte har blivit störd på något sätt, utan det finns en djup sammanlänkning de två emellan. Och där har man något att förundra sig över. Och det här räddar oss också från vägar till självrättfärdighet. Vägar till att tänka man måste duga för att bli lika bra, alltså för att duga i Guds ögon. Men istället så får man luta sig mot den här Guds godhet i förundran. Och man får så att säga be Gud om mera insikt om det här, vad det verkligen betyder att nu vara ett Guds barn. Jag ska läsa ur Lukas 12. Där fanns lite exempel på det här. Står det så här. Lukas 12, verserna 29-32. Fråga inte efter vad ni ska äta och dricka. Och var inte oroliga. Efter allt detta jagar hedningarna i världen. Men er fader vet att ni behöver det. När ni sök hans rike så ska ni få det också. Var inte rädd, du lilla jord, ty er fader har beslutat att ge er riket. När ett barn får ha, alltså sådär, ett barn i en familj här på jorden får ha den roll som de ska ha, så då är det just så här att det är inte barn som vaknar upp och tänker så här att oj nej, det är lunch och middag idag. Vad ska vi äta? Kommer vi att få något att äta? Kommer vi att få något att dricka? Utan ett barn som så att säga får ha det som det är meningen att det ska ha det, så behöver inte fundera på det här och behöver inte heller oroa sig för sin vardag. Och det får vi bara ta till oss, att det är så som Gud har tänkt sig att vår relation till honom också ska vara. Att vi verkligen får lita på honom. Att vi får förundras över hans godhet. Och ibland att vi får vara till välsignelse för andra. Och sen till sist så vill jag, eller näst till sist så vill jag det här att som hjälp för att sätta de här sakerna i perspektiv, så är just förundran ett jättebra sätt. Till exempel för att förhålla oss till vår litenhet. För den finns där. Och den kan vara källa till fördömelse. Men man behöver inte ta det så. Utan när vi så att säga möts med vår litenhet, så får vi istället mera fokusera på att jag är liten eftersom min Gud är så stor. Och i honom så finns allt det som jag behöver. Och jag vill liksom bara säga att jag tycker också att det är en sak som man märker väldigt tydligt idag. Då det inte finns det här att det är så att säga okej att ha en religion, att ha ett förhållande till Gud, så liksom den här förundran, den ska någonstans, man måste rikta den någonstans. Och då kan det till exempel bli lätt att man vänder det till en människa, speciellt nu med sociala medier, då man har möjlighet att ge en bild av sig själv, en viss bild av sig själv. Att jag tycker att det är väldigt vanligt nu för tiden att så att säga en grupp människor bestämmer att den här människan är mer eller mindre perfekt, att nu ska vi lyssna på allt vad den här människan säger och så här, att den är nu liksom så att säga avskild och bättre än någon av oss. Och jag tycker att man gång på gång märker det, att människor är inte skapade för att vara liksom de här idolerna, alltså för att dyrkas på det här sättet, att bli avgudar. Att det blir för tungt för människan att ha den här pressen på sig. Att det tycker jag. Och jag tycker att de som så att säga får den här beundran och klarar av det är de som säger att ni beundrar mig, men jag vill inte ha det, för jag är också en vanlig människa som är det. Kanske jag har special kompetens, jag kanske har en gåva, jag kanske har en talang, okej. Okay. Men jag är en vanlig människa och jag vill inte att ni har det här, den här liksom, vänder den här dyrkan mot er. Det tycker jag också att jag märker gång på gång, och att det så att säga visar på det här att människan är inte skapad på att vara en förebild i alla lägen. Den här längten som vi har, då vi möter vår litenhet efter någonting som är större än oss, som kan vara den här som förstärker oss och som inte gör oss besviken, att det får vi vända till Gud istället. Och så här står det i Jesaja 55, 7-9. verserna 7-9. Den ogudaktige må överge sin väg, den orättfärdige sina tankar och vända om till Herren, så ska han förbarma sig över honom och till vår Gud, ty han ska ge mycket förlåtelse. Mina tankar är inte era tankar och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar. När man läser de här ställen som det här i Bibeln, så då upplever man den här litenheten som människa. Men det är inget farligt i det. Utan jag upplever det som en inbjudan till att luta sig mot något som är större. Och lita på någonting som är större. Att vi får lita på vår himmelska fader. Och förundras över det här förhållande som vi får ha. Jag vill till sist bara avsluta med en berättelse. Det här var då jag hade haft en personlig tro i max 1,5 år. Och det var, nu då jag tänkte tillbaka på det, så blev jag så där glad då jag märkte att hur mycket jag hade vuxit. Det här var då jag var på ett läger. Och så var det en som hade en kort andakt och beskrev hur det hade varit på morgonen. Hon hade suttit där nere vid en sjö, där på det här lägerområdet. Och hade en jättefin sådär upplevelse där i naturen. Att det hade kommit två svanar och landa och det var jättevackert. Och det var bara hon och svanarna där sådär tidigt. Och hon beskrev den här upplevelsen som att det var liksom verkligen Guds nåd att jag fick uppleva det. Och här var jag liksom ännu väldigt fyrkantig och liksom inte beredd att ta emot det. Och jag minns att jag tänkte så här att ja, men att nu definierar vi Guds nåd. Det är väl ändå i första hand det att vi är frälsta och att Gud har valt oss. Och jag hade ju rätt i det som jag tänkte. Men med åren så har den här bilden av att vad är Guds nåd, vad är Guds kärlek. Vad är de här sakerna som man får känna förundran inför? Att nu liksom drar jag de här gränserna för vad som är det på lite andra sätt. Det finns mycket, mycket mer i vardagen som jag är tacksam över och som man får se med förundran. Det ryms väldigt mycket mer in i det nu. Vi ska be nu till sist.